Kära Herre, vi kommer inför dig och vi vill tacka dig för vad du har gjort under den här seriens gång. Och jag vill också tacka dig för vad du kommer att göra fortsättningsvis. Herre, vi vill be att du ska vara här mitt ibland oss. Vi ber att du ska tala till oss. Vi ber att du ska öppna våra sinnen och våra hjärtan. Herre, om det är saker som är nya för oss, så hjälp oss att förstå det på rätt sätt. Så att vi också kan vara villiga att följa det som du visar oss. Så jag ber, far, tala till oss ikväll. I Jesu namn. Amen. Jag kommer inte gå igenom hela repetitionen igen. Men jag vill repetera det vi pratade om igår. Och om det var någon av er som inte var här, så finns det studieblad nere för alla de kvällarna som vi har haft här, så att du kan hänga med. Så eftersom det här kommer att bygga en del på det som jag tittat på förut. Igår så tittade vi på, vi ställde oss frågan, när börjar ändens tid? Och vi såg att Daniels boken skulle vara beseglad ända fram till ändens tid. Och då skulle många forska i den och kunskapen skulle bli stor. Och så såg vi att Jesus personligen kom och berättade när ändens tid skulle börja. Och vi såg att det var efter det här avfallets tid. En tid, tider och en halv tid, som det står i Daniel kapitel 12. Och den här tidsperioden sträckte sig från 538 fram till 1798. Och då skulle ändens tid börja. Så vi lever idag i ändens tid, enligt biblisk terminologi. Och vi tittade också på uppenbarelseboken kapitel 10. Där såg vi att Jesus personligen steg ner. Och han hade den här bokrullen i sin hand. Men nu var den inte längre beseglad, utan den var öppnad. Och han uppmanade Johannes att ta den här boken och äta upp den. Och vad betyder det? Betyder det att han skulle äta den? Nej, det betyder att han skulle studera den noggrant. Och det var så, 1798, när Daniels boken öppnades, då blev det en enorm väckelse omkring Bibelns profetior. Och runt om i världen så var det ett intresse som man aldrig sett like till. När människor började studera Daniels boken och uppenbarelseboken, och de började komma fram till en slutsats om att Guds dom skulle börja på 1840-talet. Och som en bekräftelse på det, så var det också i Skandinavien och i Sverige speciellt en rörelse som kallades för Roparörelsen, och som började predika att Guds dom är inne. Speciellt från 1840 till 1844 så höll den här Roparörelsen på. Och i USA under samma tid så var det adventväckelsen med William Miller och Milleriterna. Och de fick ett enormt inflytande där i Amerika under den tiden. Och förväntningarna var enorma. Man förväntade att Jesus skulle komma tillbaka. Och han kom inte tillbaka. Och de blev otroligt besvikna. Och många av dem undrade, vad var det för fel med den här rörelsen? Var den här inte från Gud? De hade ju sett så många personer som omvänt sig till Jesus som ett resultat av det här. Och många de gav upp på det här och de tänkte att nej, vi var bara bedragna. Men andra fortsatte att studera uppenbarelseboken 10. Och de såg att ängeln hade bett, eller i det här fallet Jesus, han hade gett den lilla bokrullen till Johannes och sa, ta och ät upp den. Och den ska ge en svidande smärta i din mage, men i din mun ska den vara söt som honung. Det hade varit en otroligt söt erfarenhet som den här rörelsen hade haft runt om i hela världen. Människor hade fått höra att stunden för Guds dom är inne. Men den skulle svida i deras mage. Så det skulle komma en svidande erfarenhet, och det hade de också fått upplevt i det och med att de blev så otroligt besvikna att Jesus inte hade kommit tillbaka. Och de fortsatte att studera det här, och uppenbarelseboken 14 studerade de. Och de såg att de hade ju predikat det här budskapet i uppenbarelseboken 14. till alla folk och stammar och språk och folkslag. Och det var att stunden för Guds dom är inne. Och de såg att det här budskapet skulle gå ut. Men sen det är först i vers 14 som Jesus kommer tillbaka. Med andra ord, det var först det här, eller domen och Jesu återkomst var inte samma händelse. Utan det var skilda händelser. Och när de upptäckte det så såg de att det var ytterligare budskap som skulle spridas till världen. Det stod ju klart och tydligt att inte bara den första ängelns budskap skulle gå ut, men också den andra och den tredje ängelns budskap. Så då fick de, och när de läste vidare i Uppenbarelseboken 10 så såg de att Jesus sa personligen så här också till dem. Du måste profetera på nytt om många folk och folkslag, språk och kungar. De hade ett nytt budskap som de behövde sprida till hela världen igen. De hade spridit den första ängelns budskap, men nu behövde de sprida resten av dem. Och det är därför som vi är här idag också. För vi vet att efter att de tre änglarnas budskap har nått ut till hela världen, då kommer Jesus på himmelens mål. Så ikväll så ska vi titta på den tredje ängelns budskap. Låt oss slå upp till Uppenbarelseboken kapitel 14 och vers 9. Utav alla de budskap i Bibeln så finns det inget budskap som är starkare, en starkare varning än den tredje ängelns budskap. Det står så här. En annan ängel, den tredje, följde dem och sa det med stark röst. Förresten, vi kommer titta på den andra ängelns budskap på måndag, tänkte jag. Så vi tar den tredje först här. En annan ängel, den tredje, följde dem och sa det med stark röst. Den som tillber vilddjuret och dess bild och tar dess märke på sin panna eller sin hand. Han ska själv få dricka av Guds vredes vin, som oblandat hälls i Guds vredes bägare. Han kommer att plågas i eld och svavel inför de heliga änglarna och inför lammet. Röken från deras plåga stiger upp i evigheternas evigheter. De har ingen ro eller vila, vare sig dag eller natt. Dessa som tillber vilddjuret och dess bild och tar emot märket med dess namn. I detta visar sig de heligas uthållighet. De håller fast vid Guds bud och tron på Jesus. Du kan läsa från första Mosebok till Uppenbarelseboken och du kommer inte finna någon varning som är starkare än den här varningen om vilddjurets märke. Och om det är så allvarligt att ta emot vilddjurets märke, tror ni att det är möjligt för oss att förstå vad det handlar om? Tänk efter själv. Här kommer Gud och han säger varning, varning, om du tar emot det här, vad det nu än är, det här märket, så kommer du förlora ditt eviga liv. Men tyvärr så kommer jag inte berätta för dig vad det är för något. Du får spekulera bäst du vill och säga att ja, kanske är det si, kanske är det så. Är det den guden vi tjänar? Nej, om Gud säger att akta dig för det här, om du tar emot det här så kommer du förlora ditt eviga liv. Han vill att alla ska bli räddade, så han kommer att göra det väldigt tydligt vad det handlar om. Och Bibeln är väldigt tydlig om vad det handlar om. Alla dessa spekulationer är helt meningslösa egentligen om vi låter skrift tolka skrift, och det kommer vi titta på idag. I Uppenbarelseboken, ja. Men för att göra det här lite värre så ser vi i kapitel 13 att inte bara kommer man att drabbas utav Guds vrede om man tar emot det här märket, men i kapitel 13 så står det att om man inte tar emot det så drabbas man utav vilddjurets vrede. Så du får välja vilket du vill ta emot. Uppenbarelseboken 13:15 säger, och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att bilden till och med kunde tala och låta döda alla de som inte tillbad vilddjurets bild. Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. Så här är en otroligt allvarlig kris. Om du inte tar emot det här så kommer vilddjuret att hota dig med ekonomisk bojkott. Du kommer inte kunna köpa och sälja. Eller du kommer rent av förlora huvudet. Du kommer att hotas till livet. Bibeln, Uppenbarelseboken, talar om en allvarlig kris. Jag läser från trean här på ert studieblad. Om det är någon som inte har det så finns det fler här. Men på trean så står det så här. Uppenbarelseboken förutsäger en global kris som kommer att göra det oerhört svårt att vara lojal till Gud. Krisen kommer att vara ett lojalitetstest som verkligen skiljer agnarna från vetet. En så allvarlig varning behöver förstås till varje pris. De allvarliga följderna av att ta på sig märket visar att det inte handlar om någon ytlig pryl som ska inopereras i handen eller pannan. Märket nämns alltid i samband med tillbedjan av vilddjuret. Det finns många spekulationer om vad det här vilddjurets märke är. Den här filuren, José Luis de Jesus Miranda, han sa sig vara Jesus och antikrist samtidigt. Och han tog sitt märke som 666 och sen tatuerade han in det på alla sina efterföljare. Och många människor de funderade på, kanske det här är vilddjurets märke. Det är som den här tatueringen som han tatuerar in på folk. Andra säger att nej, men det måste vara någonting annat. Det finns en trend idag att inoperera chip i sin hand. Och det står att allt fler personer väljer frivilligt att operera in chip som lagrar data. Och så tänker folk att ja, kanske är det här som Bibeln varnar för. Att ta emot det här högteknologiska chipet i handen eller i pannan. Men tänk efter egentligen. Är det här logiskt att det är det här som Gud varnar för? Tänk er här kommer säkerhetspolisen och de stormar in i huset och de brottar ner moster Agda. Och sen så ger de henne en spruta i handen och ja, nu kommer hon att förlora sitt eviga liv. Gud tittar på henne och säger att tyvärr du tog emot vilddjurets märke, så nu är det kört. Är det en sådan Gud vi tjänar? Det är någonting som kommer tvingas på människor. Men är det så att om det här tvingas på, om vi får det här? Är det det som det handlar om? Jag tror verkligen inte att det här är någonting som det handlar om. Varje gång som det står om märket så står det alltid i samband med tillbedjan. Alltid. Lägg märke till det. I vers 15 där så stod det att det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild så att bilden till och med kunde tala och låta döda alla de som inte tillbad vilddjurets bild. Och sen tvingade alla att ta på sig märket. I kapitel 14 från vers 9 så står det om den här tredje ängeln. Den som tillber vilddjuret och dess bild och tar dess märke på sin panna eller sin hand. Alltid. Och i vers 11 också. De har ingen ro eller vila vare sig dag eller natt. Dessa som tillber vilddjuret och dess bild och tar emot märket med dess namn. Alltid när det står om att ta emot märket så har det någonting att göra med tillbedjan. Och tillbedjan det är någonting vi gör med hjärtat, eller hur? Eller det är någonting vi gör. Och det är inte någon ytlig pryl. Så att det här skulle handla om ett högteknologiskt chip är inte alls bibliskt. Och varför kommer man fram till sådana här åsikter? Ja, helt enkelt får man inte ha studerat Bibeln. Om man läser Bibeln själv, så är det, och speciellt Gamla Testamentet, så är det supertydligt vad det här handlar om. Det är inte ens en fråga. Men eftersom man inte låter skrift tolka skrift så hittar man på en massa egna åsikter om vad det här kan vara. Bibeln, för det här bildspråket är hämtat direkt ifrån Gamla Testamentet. Gång på gång på gång så står det vad den här symboliken att ta emot någonting ett märke i handen eller i pannan. Titta i femte Mosebok, kapitel 6, vers 6-8. Här är ett av dessa exempel. Det står dessa ord, säger Gud. Förresten, i femte Mosebok kapitel 5 så ger Gud de 10 budorden. De 10 budorden står på 2 ställen i Bibeln. De står på, någon som vet? Andra Mosebok 20 och nästa är femte Mosebok 5. Där finner man de 10 budorden. Och efter att Gud har gett de 10 budorden så säger han: dessa ord som jag idag ger dig i befallning om, alltså de 10 budorden, skall du lägga på hjärtat. Du ska inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. Du ska binda dem, lägg märke till det här, som ett tecken på din hand och de ska vara som ett band till påminnelse på din panna. Har vi hört det här förut? Vi hörde det från Uppenbarelseboken. Bibeln talar om att lägga lagen, Guds lag, i handen eller i pannan. Andra Mosebok 13, vers 9. Det ska vara för dig som ett tecken på din hand och som ett påminnelsemärke på din panna, för att Herrens lag må vara i din mun. Ty med stark hand har Herren fört dig upp ur Egypten. Okej, okay? Så vad skulle de ha i sin hand eller panna? Ja, de skulle ha lagen som ett märke i handen, eller som ett tecken i pannan. Det här var vad Bibeln säger. Så nummer 4 där, så kan ni svara på det. Det var inte en tatuering eller ett högteknologiskt chip som de skulle lägga in, utan det var helt enkelt Guds lag, de 10 budorden. Ja, men då kan vi undra, vad handlar det om då? Betyder det att man ska ta de här stentavlorna och binda fast dem på huvudet eller på handen? Ja, det skulle vara ganska svårt. För det första skulle det bara vara en person som skulle kunna göra det. Så det kan inte handla om det. Så vad betyder det här då? Betyder det att man ska tatuera in de 10 budorden i handen eller pannan? Nej. Om vi läser 5 Mosebok 11:18, så står det så här: ni ska lägga dessa mina ord på ert hjärta och ert sinne och binda dem som ett tecken på er hand, och de ska vara som ett band till påminnelse på er panna. Vi hinner inte gå igenom alla de texterna som talar om det här. Men gång på gång på gång så använder det just den här terminologin. Lägg lagen i handen, lägg lagen i pannan. Besegla lagen i handen, besegla den i pannan. Men det betyder att de skulle lägga det i sitt sinne. De skulle lägga det i sin hand, det betyder att de skulle handla efter det. De skulle lägga lagen i hjärtat, lagen i sinnet. Det är ju det, i pannan här, det är det vi tänker med. Vad det som är bakom pannan. Vi ska tro på det som lagen säger. Vi ska agera utefter det som lagen säger. Det är det som är syftet, det är det som är tanken. Nu kommer Antikrist in och säger: nej, 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 det ska ni inte alls göra. Jag har en annan plan för er. Ni ska, och det vi läste om den här makten, att den ska tala mot den högste, ansätta den högstes heliga. Han ska sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar. Och de ska ges i hans hand under en tid, tider och en halvtid. Så Antikrist kommer in och han säger: du ska inte göra så som Gud har sagt, utan jag förändrar på den här lagen. Vi tittade på det, vi såg att påven, den här antikristmakten, påven är av så stor auktoritet och makt att han kan förändra, förklara eller tolka till och med gudomliga lagar, säger den romerska kyrkan. Och det säger de också att de har gjort. De har förändrat på Guds lag, och nu presenterar de den här förändrade lagen istället och säger: nu lägg den i handen eller i pannan. Vet ni, det här märket är vilddjurets märke, eller hur? Odjurets märke. Det är inte något märke som är separat från odjuret. Om vi vill veta vad märket handlar om, så måste vi veta vad odjuret eller vilddjuret är för någonting. Annars är det omöjligt, för det är odjurets, det är vilddjurets märke. Och om vi förstår, vad är påvedömet? För påvedömet är vilddjuret. Så det är deras märke, deras lag som de vill lägga i handen eller i pannan. Ser ni hur enkelt det är? Det är det här som Bibeln varnar för. Ja, påvedömet sa: jag kan förändra på Guds lag. Ja, kan man verkligen det? Vad sa Jesus när han kom? Skulle han förändra på den här lagen? Lukas evangeliet 16 och vers 17. Förr kommer himmel och jord att förgå än att en enda prick av lagen sätts ur kraft. Finns himmel och jord idag? Så hur mycket har ens en enda prick av lagen satts ur kraft enligt Jesus ord? Inte enligt dessa ord. I Matteus kapitel 5 så säger Jesus samma sak: tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva, utan för att fullborda. Amen, säger jag er, innan himmel och jord förgår skall inte en enda bokstav, inte en prick i lagen förgå, förrän allt har skett. Den som därför upphäver ett av dessa minsta bud och lär människorna så, han ska kallas den minste i himmelriket. Men den som håller dem och lär människorna dem, han ska kallas stor i himmelriket. Så tycker Jesus det är bra att hålla Guds bud? Det tycker han. Säger han att ja, men det som är minst viktigt, det kan vi låta bli. Nej, han säger inte ens det minsta av de här buden ska upphävas. Han har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda. Någon säger, ja men fullborda, det betyder upphäva. Men vänta nu här. Jesus säger att han ställer dem i kontrast till varandra. Då skulle i så fall Jesus säga så här. Jag har inte kommit för att upphäva lagen utan för att upphäva den. Det vore ganska dumt. Vad en fullborda betyder så betyder det inte upphäva, eller hur? Nå. Faktum är, det här är egentligen allt vi behöver veta för att undvika vilddjurets märke. Gå till Uppenbarelseboken kapitel 14. Konflikten i den här sista tiden handlar helt enkelt om vems lag vill du följa? Vems lag vill du ha i pannan? Vems lag vill du ha i handen? Vill du ha vilddjurets lag där? Eller vill du ha Guds lag där? Ja, hur många önskar ha Guds lag där? Jag också. I Uppenbarelseboken 14 så står det så här. Lägg märke till det här. I vers 9, vi läser därifrån igen. En annan ängel, den tredje, följde dem och sa det med stark röst. Den som tillber vilddjuret och dess bild och tar dess märke på sin panna eller sin hand, han ska själv få dricka av Guds vredes vin som oblandat hälls i Guds vredes bägare. Han kommer att plågas i eld och svavel inför de heliga änglarna och inför lammet. Röken från deras plåga stiger upp i evigheternas evigheter. De har ingen ro eller vila vare sig dag eller natt. Dessa som tillber vilddjuret och dess bild och tar emot märket med dess namn. I detta visar sig de heligas uthållighet. De håller fast vid Guds bud och tron på Jesus.
Ha. I min bibel står det i vers 11 att det som tillber vilddjuret och dess bild eller som låter märka sig med dess namn. Alltså två olika alternativ.
Okej, okay. Vilken översättning är det?
1917.
Ja, okej. Okay. Ja, jag tror inte att det stämmer, för om man tittar i vers 9 står det samma sak där också. Just det. Så där är de i alla fall ihopkopplade. Så jag tror det är bra när man kommer till olika översättningar, så kan man gå till grundtexten och försöka titta på vad säger grundtexten verkligen om det där. Men oavsett så har vi två grupper av människor här, eller hur? Vi har de som tar emot vilddjurets märke. Men sen så säger ängeln att i detta visar sig de heligas uthållighet. De håller fast vid Guds bud och har tro på Jesus. Så här har vi två grupper. Antingen så tar du vilddjurets märke, vilddjurets lag i din hand eller panna. Eller så håller du Guds bud och har tro på Jesus. Där är de två grupperna. Och det är det som egentligen, och om du inte vill hamna i den första gruppen. Om du tror på Jesus och du håller hans bud. Har du vilddjurets märke?
Nej.
Nej, du kan inte ha det. Så det är egentligen allt vi behöver veta. Så undviker du vilddjurets märke. Enkelt, va? Men faktum är att lydnad och tillbedjan har väldigt mycket med varandra att göra. I Bibeln så säger Jesus så här. Det står skrivet, Herren din Gud skall du tillbe och endast honom skall du tjäna. Så när vi tjänar Gud, när vi lyder Gud, vi följer honom. Det har väldigt mycket med tillbedjan att göra. I Markus evangeliet så säger Jesus så här. Förgäves dyrkar de mig, eftersom de läror de förkunnar är människors bud. Människobud. Ni upphäver Guds bud och håller er till människors stadgar. Det här är väldigt allvarliga ord. Så om jag säger att nej, jag upphäver det här budet. Och sen så kommer jag till Jesus och jag vill dyrka honom. Vad säger Jesus om den dyrkan? Han säger att den är förgäves, eller hur? Om jag ersätter Guds bud med mänskliga bud. Och så kommer jag och tillber Jesus. Och Jesus, han kommer inte ta emot den. Det här är ganska allvarligt. I Ordspråksboken så står det om någon vänder bort sitt öra och ej vill höra lagen, då är också hans bön en styggelse. Allvarliga ord. Om jag, nu, det står inte de som bryter lagen, för vi syndar nog oftast och mycket i princip varje dag utav oss. Vi vill inte göra det. Men min poäng är här, det är de som förkastar lagen. De stoppar fingrarna i öronen, de säger lalala, jag vill inte höra lagen. Om jag gör så, och jag säger att nej, men det här med lagen, nej, den där vill jag inte följa. Då är till och med, om jag går och ber och sen så ber jag Gud, snälla var med min familj och skydda mig och gå med mig. Kommer Gud att höra den bönen? Enligt det här så kommer den inte det. Det är allvarliga saker. Visst, många av oss har kanske brutit mot lagen omedvetet. Vi har trott att vi har gjort Guds vilja, men vi har varit lurade. Och Gud, han har överseende med oss. Men när vi vet bättre, när vi känner till sanningen, och sen så stoppar vi fingrarna i öronen och låtsas som att allt är okej. Okay. Det är då som det blir allvarligt. Det är då som det är viktigt. Som det blir problem. Men då kanske vi säger så här. Jag läser från fråga nummer 12. Men är det inte lagiskt att försöka lyda Guds bud? Vi vill inte vara lagiska. Paulus, han pratade emot det här om lag. Att förlita sig på laggärningar. Och han sa att vi blir rättfärdiga genom tro och inte genom laggärningar. Eller hur? Så hur passar det här ihop med det som vi har läst om att lyda Guds bud och de här bitarna? Låt oss titta i Romarbrevet kapitel 3. Där Paulus förklarar det här. Vissa har fått den här uppfattningen om att ja, om man försöker lyda Guds bud, då är man lagisk. Om man liksom, det enda sättet för att undvika att vara lagisk på det är om jag syndar lite grann, lite nu och då, bara för att ja, vara på samma nivå. Eller för att inte bli lagisk. Men det är inte det som Bibeln faktiskt lär. Vi tittar i Romarbrevet kapitel 3 och vers 20. Det är viktigt att vi inte ska vara lagiska, men vad betyder det egentligen? Vers 28. Det står att vi hävdar att människan förklaras rättfärdig genom tro utan laggärningar. Kan någon av oss förtjäna vår frälsning genom våra laggärningar? Bibeln säger absolut inte. Och det är det som lagiskhet handlar om. Det är att jag tror att mina goda gärningar kan förvärva Guds ynnest eller kan på något sätt förlåta mig mina synder. Till exempel om jag begår en synd, jag ljuger till någon och sen så får jag dåligt samvete av det, så går jag går och betalar lite extra pengar i kollekten och då har jag liksom gott gjort för min synd, tänker jag. Och att jag tänker att ja, nu kommer Gud se på det som jag gjorde där och därför så är jag förlåten. Det är lagiskhet. Och Paulus går emot det här. Han säger att utan laggärningar så förklaras en människa rättfärdig genom tro. Så säger han i vers 29, eller är Gud endast judarnas Gud? Är han inte också hedningarnas? Jo, också hedningarnas. Lika säkert som Gud är en, han som förklarar den oomskurne rättfärdig av tro. Och den oomskurne genom tro. Sätter vi då, men sen kommer han till vers 31, sätter vi då lagen ur kraft genom tron? Och vad är hans svar? Nej, inte alls. Vi upprätthåller lagen. Så Paulus var inte emot lagen. Han sa inte lagen är dålig, bort med lagen. Utan han sa bara att du kan inte förklaras rättfärdig genom lagen. Man kan säga att lagen är som en spegel. Jag var och plockade blåbär en gång i Norrköping. Och när jag plockade där så var det ganska jobbigt. Så jag torkade mig i ansiktet och så fick jag en massa blåbärsfläckar i ansiktet. Och så kände jag såg ju inte de fläckarna. Så jag tänkte att allt var frid och fröjd. Jag gick där och jag hälsade på grannarna och de tittade lite konstigt på mig och där. Men jag tänkte, vad är det för fel på dem? Så allt var bra med mig ända tills jag kom in i hissen. Och där så såg jag en spegel. Och då så såg jag, åh nej, jag har massa blåbärsfläckar i ansiktet. Och då är det frågan, vad ska jag göra med de här fläckarna? Då kan jag ju bli arg på spegeln. Oh, hur vågar den visa en sån felaktig bild? Och så kanske jag slår sönder spegeln så är problemet löst, eller hur?
Ja.
Kanske inte, fläckarna finns ju fortfarande kvar. Och många, många gör det dock med lagen. Man tänker att ah, men lagen den pekar ut hur dålig jag är. Så bort med lagen. Och så är det lugnt. Det är ungefär på samma sätt. Andra kanske försöker ta den här spegeln och så försöker de tvätta bort sina blåbärsfläckar. Går det så bra? Det är att försöka göra goda gärningar för att bli av med de här fläckarna. Vad måste jag göra för att bli av med mina fläckar? Jag måste tvätta mig. Och vad kan vi tvätta bort syndens fläckar? I Jesu blod, eller hur? Endast där. Lagens syfte är att leda oss till Jesus. Och det är det som är Paulus poäng. Lagen är inte ond, det är inget fel på lagen. Lagen är fullkomlig, den är perfekt, den borde hållas. Vi borde sträva efter att hålla den. Men det är inte, den syfte är inte att förklara oss rättfärdiga, utan att leda oss till Jesus. Så att vi kan få förlåtelse för synden. Jakob skriver så här att vill du inte inse det tanklösa människa att tron utan gärningar är död. Nästa steg är att om jag har tagit emot Jesus i mitt hjärta, om jag har tagit emot förlåtelsen och frälsningen, så kommer det att visa sig i hur jag lever. Vi blir inte räddade på grund av våra gärningar, utan om vi tar emot Jesus och blir räddade så kommer det visa sig i våra gärningar. Gärningar är inte roten till vår frälsning, utan det är frukten av vår frälsning. När vi tror, när vi tar emot Jesus, så kommer vi att bli, det resulterar i frälsning och laglydnad. Så, det är inte lagiskt att försöka sträva efter att hålla buden. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Det är ganska allvarliga ord. Men säger att jag behöver inte följa buden, utan jag vill bara hålla mig till Jesus och känna honom. Jesus säger att det går inte riktigt ihop det här. Varför inte? Ja, vad är det som ska motivera oss till att hålla budorden? Jag vill titta på fråga nummer 14 här. Vad borde motivera oss till lydnad? Är det rädsla för att gå förlorad? Är det en längtan om att visa upp sin fromhet för andra? Bibeln säger att den enda orsaken till att vi borde lyda Guds bud är, som Jesus säger, om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud. Kärleken för Jesus och det som Jesus har gjort för oss, det är vår enda riktiga motivation till att hålla buden. Och om vi gör det av andra orsaker, om vi gör det för att se bra ut inför andra, så är inte det är inte sannlydnad. Sannlydnad motiveras endast utav kärleken till Jesus. Att jag älskar Jesus, därför vill jag göra de här sakerna. Detta är kärleken till Gud, att vi håller hans bud. Och hans bud är inte tunga. Vet ni, jag trodde buden var riktigt tunga. Det var de här tunga stentavlorna som låg på en och hindrade ens glädje. Men sen så förstod jag att orsaken till att Gud ger oss buden är inte för att han inte tycker om oss, utan det är för att han älskar oss. Det är för att han vill ge oss ett så bra liv som möjligt. Tänk om alla höll de 10 budorden. Hade inte det varit ett paradis på jorden? Det hade ju varit härligt. Alla hade varit mycket, mycket lyckligare. Så Gud ger lagen inte för att göra vårt liv olyckliga. Inte för att göra oss olyckliga, utan för att leda oss till en större lycka. Och då är de inte tunga. Men så säger någon att har inte budorden ersatts med kärlekens bud i Nya Testamentet? Nu hoppar vi tillbaka till fråga nummer 13. Man säger att Jesus talade om kärleksbudet. Att älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ. Och älska din nästa som dig själv, eller hur? Och de här borde ju vara viktigare. Det har inte de liksom ersatt de 10 budorden nu. Men om vi läser Bibeln så förstår vi att det är inte så som det fungerar. Romarbrevet säger så här, Paulus säger att dessa bud, du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte mörda, du ska inte stjäla, du ska inte ha begär. Och alla andra bud sammanfattas i detta ord, du ska älska din nästa som dig själv. Så förresten, när han säger du ska älska din nästa som dig själv, så var inte det något nytt som Paulus eller som Jesus hittade på Jesus hittade på det ursprungligen, men det var inte någonting som han något nytt som han kom med där och då. Paulus citerar, och Jesus citerade också, Gamla testamentet. Tredje Mosebok 19 citerar de. Och ska se om jag säger det rätt här. Tredje Mosebok 19:18, där står det, du ska älska din nästa som dig själv. Så det var inget nytt i Nya testamentet att, jaha, nu ska vi älska vår nästa. Och förut var skulle vi bara hålla lagen? Nej, utan det är en sammanfattning. Gud säger så här, älska din nästa som dig själv. Eller han kanske säger det mycket trevligare och finare, men älska din nästa som dig själv, säger han. Och så säger vi, jaha, men hur gör jag det då? Ja, så kanske Gud tänker, ja, eftersom du är så trög och inte förstår hur man älskar sin nästa, så nu ska jag förklara för dig hur man gör. Jo, till exempel, du mördar inte dem. Du stjäl inte från dem, du ljuger inte för dem, du begår inte äktenskapsbrott med dem. Och du har inte begärt deras saker och så vidare. Du hedrar din far och din mor och såna här saker. Hänger du med? Ah, okej, okay, då förstår jag. Det är lite förtydligande utav hur jag älskar min nästa. Och sen så kanske Gud säger att, ja, men älska Herren din Gud av hela ditt hjärta. Ja, men hur gör jag det då? Ja, det betyder att du inte har några andra gudar än honom. Du gör inte några avgudar och böjer dig ner inför dem och tillber dem. Det betyder att du inte missbrukar Guds namn och att du helgar sabbatsdagen som han vill ha den här tiden tillsammans med dig. Så helt enkelt en sammanfattning utav de här kärlekens bud, en sammanfattning utav de 10 budorden. Och Jakobsbrevet säger samma sak. Det finns ett av de här buden som Antikrist speciellt skulle angripa. Och det står att han skulle sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar. Heliga tider och lagar. Och det enda budet som handlar om heliga tider är ju sabbatsbudet. I de 10 budorden så finns det bara ett. Andra Mosebok 20, vers 8-11. Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. 6 dagar ska du arbeta och uträtta alla dina sysslor. Men den 7:e dagen är Herrens, din Guds sabbat. Då ska du inte utföra något arbete. Ty på 6 dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt som är i dem. Men på 7:e dagen vilade han. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och helgat den. Så Gud gjorde tid helig. Han gjorde en dag helig. Och han sa, tänk på den. Kom ihåg den. Vi ska arbeta 6 dagar. Men den 7:e dagen så är det inte. Det är Herrens sabbat. Guds sabbat. Och då ska du inte utföra något arbete. Utan du ska. Ja. Det står att det är en dag för helig sammankomst på andra ställen. Att du ska tillbe Gud på den dagen. Gå till kyrkan och sådana saker. Men påvedömet hävdar att de har makt att ändra på det här budet. Vilket vi såg från profetiorna. I deras katekes så står det så här. Fråga vilken dag är sabbatsdagen? Svar lördag är sabbatsdagen. Fråga varför firar vi söndag istället för lördag? Svar, vi firar söndag istället för lördag för att den katolska kyrkan överförde högtidligheten från lördag till söndag. Det här är deras egna påstående. Vi ska titta på om det stämmer. Men enligt Rom själv så har de ändrat på vilodagen. Det visar för mig från Bibeln, säger han, att jag är bunden till att helighålla söndagen. Det finns ingen sådan lag i Bibeln. Det är endast en lag av den heliga katolska kyrkan. Bibeln säger tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. Den katolska kyrkan säger nej. Genom min gudomliga makt upphäver jag sabbatsdagen och befaller dig att helighålla den 1:a dagen i veckan. Och hör och häpna, hela den civiliserade världen böjer sig ner i vördnadsfull lydnad till en befallning från den heliga katolska kyrkan. Så de säger, vi har ändrat på den, det finns ingen stöd i Bibeln för den här ändringen, utan det är vi som har den här makten. När blev sabbaten en helig dag? Var det där på Sina i berg när Gud befallde den skulle helgas? Nej, det var faktiskt tidigare. För på Sina så sa Gud, tänk på sabbatsdagen. I grundtexten så är det till och med, kom ihåg. Vilket visar att den har funnits tidigare. Ja, i första Mosebok 2 så står det om när sabbaten skapades. Gud skapade jorden på 6 dagar. Han arbetade 6 dagar. Och sen vilade han den sjunde. Har ni någon gång funderat på varför har vi veckan? Varför har veckan 7 dagar? Det finns ingen sån astronomisk orsak till det. Utan den enda orsaken är för att skapelsen, Gud gjorde det så. På 7:e dagen hade Gud fullbordat sitt skapelseverk. Han vilade på 7:e dagen från hela det verk som han hade gjort. Gud välsignade den 7:e dagen och helgade den. Ty på den dagen vilade han från allt sitt verk som han hade skapat och gjort. Så det var Gud som gjorde den här dagen helig. Om vi läser i Nya Testamentet så förstår vi att den som skapade allt, det var Jesus. Så det var Jesus själv som helgade den här dagen. Det var han som gjorde den helig. Och romerska kyrkan sa nej. Jesus kan få göra vilken dag han vill som är helst som är helig. Men vi gör vår egen dag. Vi tar Kristus plats och vi instiftar våra egna helgdag. Vilken dag är då? Vilken veckodag infaller sabbaten på i vår tid? Finns det något stöd för det här då? Att det skulle egentligen handla om lördag? Jag tror att det finns det väldigt mycket. Rent historiskt sett så har den 7:e dagen alltid varit lördag. Det var faktiskt så här också. Men från 1973 så ändrades veckolayouten så att veckan börjar på en måndag. Tidigare räknades veckan börja på en söndag. De av er som är lite visare och äldre än mig som levde på den här tiden. Ni kanske till och med kommer ihåg när kalendern ändrades från lördag till söndag, ni minns det. Och så det här var en tidigare så har det alltid varit så. När jag delade ut flygblad i Malmö så fann jag en intressant gatuuppsättning här. Och där finns det då Söndagsgatan började med här. Sen är det Måndagsgatan, Tisdagsgatan, Onsdagsgatan, Torsdagsgatan, Fredagsgatan och sen Lördagsgatan som den 7:e och sista gatan. Så det här var så även i Sverige och på andra ställen förut. Sen kan man titta på olika språk. Så ser man att ordet för lördag är faktiskt samma ord som ordet för sabbat i otroligt många språk. Till exempel här då, kroatiska, subota, spanska, sabado, esperanto, sabato, grekiska, sabato, ungerska, sombat, ryska, subota, indonesiska, sabtu och så vidare. Och hebreiska andra språk också förstås. Sen även tyskan och finskan, de har onsdag som mitt i veckan, keskiviikko på finska. Vad betyder det? Det betyder mitt i veckan. Och vilken är då den 7:e dagen? Det är lördag. Samma med tyskan, mittwoch, mitt i veckan betyder det. Så vi ser, språken talar för att det faktiskt handlar, att sabbaten handlar om lördag. Men det starkaste orsaken är kanske det som vi finner i Bibeln. I Matteusevangeliet 28:1 så står det: efter sabbaten, i gryningen på den 1:a veckodagen, gick Maria från Magdala och den andra Maria för att besöka graven. Ni minns Jesus korsfästelse. Han korsfästes på vilken dag? Vilken veckodag korsfästes han på? På fredag. Vi kallar det för långfredagen, eller hur? Och då hängde han på korset. Och då står det där att de behövde skynda sig att göra i ordning väl luktande kryddor och andra sådana saker för att kunna vila sen på sabbaten. Så Jesus vilade i graven på sabbaten. Och därefter så uppstod han på den 1:a veckodagen. Men vilken dag uppstod Jesus på? På söndagen. Det är en av orsakerna som katolska kyrkan säger till sitt försvar om varför de valde söndagen. Och de säger att ja, men vi valde den för att Jesus uppstod på den dagen. Men enligt Bibeln då så är det en dag för sent. För sabbaten är dagen innan egentligen. Så när Jesus kom så kallar han sig själv för sabbatens herre. Vi är på sista sidan här nu på 18. Vem är sabbatens herre. Vem handlar sabbaten om? Det står Jesus sade till dem, sabbaten blev gjord för människan och inte människan för sabbaten. Så är människosonen herre också över sabbaten. Jesus var många gånger i dispyt med fariseerna. För vad hade fariseerna gjort? Vi kommer lite till det senare, men i alla fall, de hade hittat på en massa mänskliga regler utöver det som Gud hade sagt. Och sagt att det här är vad det betyder att hålla sabbat. Men vi kommer till det senare. Men Jesus är i alla fall, han är herre över sabbaten. Det är hans dag. Det var han som skapade den. Det var han som befallde den. Det var han som ansåg att det här var en viktig dag. Och vad gjorde då sabbatens herre på sabbaten? Bröt han emot den? Det står i Lukas evangeliet att så kom han till Nasaret där han hade vuxit upp. Och på sabbaten så gick han till synagogan som han brukade. Och han reste sig för att läsa ur skriften. Så Jesus, han läste Bibeln. Han gick i kyrkan eller synagogan på sabbaten. Så han hade inte... Och det här var inte bara något som han gjorde en gång. Utan det här var något som han brukade göra. Han hade för vana att fira sabbaten i överensstämmelse med buden. Och nu kom ju fariseerna och de anklagade Jesus för massa olika saker. Och en av dem var sabbatsbrott. De sa att ja, Jesus, du bryter mot sabbaten. Du tar till exempel, så var de på väg genom sädesfältet en gång och så plockade de lite ax där och gnuggade dem och åt det där. Och då så kom fariseerna och sa, ja, titta dem, nu bryter du mot sabbaten. Man får ju inte göra något arbete. Och nu skördar ni på sabbaten och nu tröskar ni på sabbaten. Som om det var det de gjorde. Det var som att plocka en blomma ungefär. Hänger ni med? Men de hade lagt en massa mänskliga bud. Det står ingenstans i Gamla Testamentet att du får inte plocka ax med en hand, med handen på sabbaten. Det var en mänsklig tradition. Och de hade lagt på, de hade tänkt att ja, sabbaten det är bara en massa regler. Och de hade så många regler. De hade till exempel regler om att du får inte tända ett ljus på sabbaten. När jag var i Uganda så träffade jag ett judiskt par där. Och hon satt och läste i mörkret. För hon fick inte ens slå på en lampa på sabbaten. För det var arbete. I Israel har jag hört att man har hissar som går upp och ner automatiskt. För man får inte trycka på en knapp på sabbaten. De har såna här, och det här gör ju förstås att de blir otroligt beroende utav alla hedningar för att kunna överleva på sabbaten. Så det måste finnas andra som kommer och jobbar åt dem så att de ska kunna fira sin sabbat. Och Jesus han river bort alla dessa mänskliga traditioner. Han säger, vad är det här för vad har ni gjort med den här heliga dagen? Det är inte en helig dag, det är bara en tung börda och folk bävar när den håller på att komma. Den är gjord för människan, den är en välsignelse. Och han svarade om att vem av er skulle inte, han frågade om han botade på sabbaten till exempel. Då sa de att ja, man får inte bota på sabbaten. Och Jesus han säger, vem av er skulle inte gripa tag i sitt får och dra upp det om det faller i en grop? Och det också på sabbaten. Hur mycket mer är inte en människa värd än ett får? Alltså är det tillåtet att göra gott på sabbaten. Han försökte få dem att förstå att det här var en välsignelse och inte bara en massa mänskliga regler om att som inte hade någon biblisk grund. Ja, precis. De fick inte gå ut och samla ihop ved och tända upp den just där i ökenvandringen speciellt. Så det är klart, men betyder det att man inte får tända ett ljus? Betyder det att man inte får slå på en lampa? Alltså de här sakerna är övertolkningar som är precis som att plocka ax betyder, är det skörd? Alltså det, Jesus sa, det är inte det. De här lärjungarna är oskyldiga, sa han i Matteus kapitel 12. Han säger, ni skulle inte ha fördömt de oskyldiga om ni hade förstått innebörden av lagen. Så klart och tydligt så Jesus han höll sin faders bud. Han var ju sabbatens herre. Han visste mycket väl hur man håller buden. Han behövde ingen som undervisade honom om det. Och han uppmanade sina lärjungar att också fortsätta att fira sabbaten helig. I Matteus 24, vers 20 så står det: be att ni inte måste fly under vintern eller på sabbaten. Han talar om Jerusalems förstörelse. Och varför skulle han uppmana dem att inte fly på vintern? Ja, förstås, det är väldigt jobbigt att fly på vintern. Men på sabbaten, om den fortfarande inte var en helig dag, år 70 efter Kristus. Så Jesus uppmanade sina lärjungar att fortsätta att fira den helig. Och det gjorde de också. Apostlagärningarna 17, vers 1-2. Där står om Paulus. De tog vägen över Amfipolis och Apollonia och kom till Thessalonika, där judarna hade en synagoga. Till dem gick Paulus som han brukade. Och under tre sabbater samtalade han med dem utifrån skrifterna. Så precis som Jesus så brukade Paulus också gå till kyrkan på sabbaten. Eller gå till synagogan på sabbaten. Och det står att varje sabbat förde han samtal i synagogan och övertygade både judar och greker. Så det var inte bara judar som firade sabbat, utan det var grekerna också, eller hur? Allihopa samlades där och de tillbad Gud på den här dagen. Fortfarande i Nya Testamentet, efter korset. På sabbaten tog vi vägen ut genom stadsporten och gick längs en flod där vi antog att det fanns ett böneställe. Vi satte oss ner och började tala till de kvinnor som hade kommit dit, står det. Så här så söker de ett böneställe på sabbaten. De gick inte alltid till kyrkan, men här så gick de till ett annat ställe för att hitta ett böneställe att tillbe. Och så var det i den tidiga kristna kyrkan. John Lay skriver så här i Sunday Sabbath. Från apostlarnas tid fram till kyrkomötet i Laodicea år 364 efter Kristus fortsatte den judiska sabbaten, kallade han den, att helighållas. Nu vet vi, enligt Bibeln så är det ju inte den judiska sabbaten. Det står aldrig någonstans i Bibeln den judiska sabbaten, utan det står Guds sabbat, Herrens sabbat och så vidare. Men i alla fall, de fortsatte den judiska sabbaten att helighållas, vilket kan bevisas från många författare trots kyrkomötets påbud mot att göra det. Kyrkomötet i Laodicea, de skrev så här, 364. För grejen var den här att det var opopulärt att associeras med judarna. Och judarna, de var stenhårda på det här med sabbaten. Allt för hårda. Men i alla fall, då började man gå åt andra hållet istället. Och man ville ta avstånd ifrån judendomen som hade förföljt kristendomen i den tidiga åren. Och det står så här: kristna får inte judaisera genom att vila på sabbaten. Det kom ett förbud emot det helt enkelt här. Utan de måste arbeta på den dagen. Och istället ära Herrens dag, alltså söndagen. Och om de kan, ska de vila då som kristna. Men om man kommer på någon med att judaisera, låt honom vara förbannad från Kristus. Så det här var kyrkan kommer och de förändrar på buden. De säger nej, om du håller och firar sabbat så är du under förbannelse. Och istället ska du fira söndagen. Den dagen som kyrkan har valt, som kyrkan har gjort helig. En annan figur som var instrumental i det här var Konstantin. Det står bevarandet av den gamla hedniska namnet Dies Solis, eller söndag, som den veckovis infallande kristna högtiden, beror till stor del på föreningen mellan hedniska och kristna åsikter. Det hände i samband med att den första veckodagen rekommenderades av Konstantin till sina undersåtar, både hedniska och kristna, som solens ärevördiga dag. Hedningarna, de helgade solens dag. Och då så valde kyrkan den dagen för att göra det lätt för hedningarna att bli kristna också. Men frågan är, har de auktoritet att ändra på Guds bud? Har de auktoritet att ändra och säga nej, nu syftar inte det här på sjunde dagen, utan nu syftar det här till första dagen? Det är det som är frågan. Har kyrkan makten att ändra på Guds bud? Jesus sa att de inte hade det. Hitchcock säger så här: det är oerhört tråkigt att söndagen anländer brännmärkt med hedendomens stämpel och döpt med solgudens namn när den antogs och helgades av det påvliga avfallet och efterlämnades som ett heligt arv till protestantismen. Många har följt den här traditionen, för det är det är. En mänsklig tradition. Men det fanns de som höll fast. Under hela den här avfallstiden så har det funnits sabbatsfirare. I de keltiska kyrkorna så står det så här på 700-talet och tidigare. Det verkar ha varit sed i de tidiga keltiska kyrkorna på Irland och Skottland att fira lördagen, den judiska sabbaten, som en vilodag från arbete. De följde det fjärde budet bokstavligt på den sjunde veckodagen, den dag som Herren låg i graven. Så det här var standardkristendom tills det här påvliga avfallet lyckades få kontroll över traditionerna. I Norge på 1400-talet så står det här om ett kyrkomöte. Det står så här. Det första saken angår upptäckten av helighållandet av lördagen. Det har påträffats av ärkebiskopen i Öre att man på olika platser i riket har dristat sig att anta och hålla lördagshelg. Det är strängeligen förbjudet, heter det i kyrkolagen, att någon skulle hålla eller införa helgdagar utanför dem som påven, ärkebiskopen eller biskopar fastställer. Så har det, om Gud har sagt helighåll söndagen, eller helighåll sabbaten rättare sagt, så det är det strängeligen förbjudet enligt kyrkan att följa det här. Utan istället så är det påven som har den här makten. Han sätter sig i Kristus ställe, han utger sig för att vara Gud, och han är den som säger sig kunna stifta helgdagar. Böhmerna firade sabbat också på 1500-talet. Och i sista tiden så står det i Uppenbarelseboken 12 och 17 om den här kvinnan. Kvinnan representerar församlingen, eller hur? Och hon förföljs under den här medeltiden. Hon får gömma sig ute i vildmarken, men sen efteråt så kommer hon ut. Och hon lever fortfarande. Det står i sitt raseri mot kvinnan så gick draken bort för att strida mot de övriga av hennes barn. Mot dem, eller kvarlevande om man får uttrycka det så. Mot dem som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd. Så hur känner draken om dem som håller Guds bud? Tycker han om dem? Nej. Inte på något sätt. Han är rasande. Och jag vill vara en av dem som han är rasande på. Vad med dig? Jag vill inte ha någon som Satan tycker att det där är en bra kille. Nej, jag vill vara ett problem för honom. Och i så fall så vill jag vara en del av den här gruppen som håller Guds bud. Gud kommer att upprätta sabbaten i sista tiden också. Inte bara sabbaten, men alla Guds bud. Och det är det som det här tredje budskapet handlar om. Vems bud vill du följa? Vill du följa vilddjurets bud eller vill du följa Guds bud? Och i grund och botten så handlar det om auktoritet. Vem är det som har auktoriteten? Är det Jesus eller är det påven? Och det är det som konflikten i sista tiden kommer handla om. Det är många som börjar upptäcka det här med sabbaten. Inte bara i min församling, men i många andra församlingar. Det står så här, en gräsrotsrörelse, det här är från tidningen Dagen 2011. En gräsrotsrörelse utan tydliga ledare ploppar upp som svampar. Så kallar de personer som Dagen har pratat med om det växande fenomenet att fira sabbat på lördagen. Edward Thomas kommer inte från frikyrkan som Per Stenfeldt utan är präst i Svenska kyrkan. Det verkar som att det sprider sig ett intresse över samfundsgränserna, säger han. På lördagen försöker de undvika arbetssysslor om det inte är nödvändigt. De förläggs istället till söndagen. Så säger de så här, det är kyrkan som gjort söndagen till vilodag. Men Gud har bestämt lördagen till det. Så ser jag det. Personligen har jag inte sett något bibelord om att vi ska flytta sabbaten från lördag till söndagen. Det är något som skedde långt senare av helt andra orsaker än att Jesus ville det. Han firade ju själv sabbat. Vet ni, om vi skulle välja att fira sabbat, kanske är det här väldigt nytt för dig. Kanske har du aldrig riktigt hört om det här förut. Och det är okej. Okay. Gud har överseende med oss i den här frågan. Kanske behöver du studera det här mer noggrant. Men om det är så att du säger att jag vill vara en del av dem som håller Guds bud. Inte för att förtjäna min frälsning, men för att jag älskar Jesus. Och om du gör det så har du ett gott exempel. Jesus själv firade sabbaten. Och att följa honom i det tror jag inte är någonting som är farligt. Hans apostlar firade sabbat. Jesus skapade sabbaten i Eden. Han befallde sabbaten från Sinai. Han helighöll sabbaten under sitt jordeliv. Han vilade på sabbaten i graven. Han fortsatte sabbaten i den tidiga kyrkan. Och han bevarade sabbaten genom avfallets tid. Och han återställer den i vår tid. Och därför är det här budskapet så viktigt för oss idag. För det är så många som har glömt bort det. Det är otroligt viktigt att vi tar till oss det som Jesus har gett oss. För det är en speciell date med honom. Han är på ett speciellt sätt närvarande med sitt folk på den här dagen. Precis som han vilade på den sjunde dagen, så kommer han och ger eller är med sitt folk på ett speciellt sätt. Och där vill jag vara med, träffa honom. Han kan förstås träffa oss alla dagar, det är inte så. Men det är på ett speciellt sätt, en helig dag för honom. Och Jesus kommer hjälpa oss att hålla hans bud, om det är hans önskan. Fråga nummer 23. Står det så här: önskar du vara bland dem som håller Guds bud i den sista tiden? Om det är din vilja, så sätt ett kryss där i så fall. Säg att ja, det vill jag. Jag vill vara en del av det här. Vi kommer prata lite mer om det nu på måndag. Men låt oss ha en avslutningsbön, och sen så, om det är frågor, så kan vi ta dem också. Himmelske Fader, tack att vi får lära oss saker ifrån ditt ord. Och Herre, om vi har upptäckt saker som vi inte har hört förut, så hjälp oss att förstå det på rätt sätt. Jag ber att vi ska kunna få uppleva den välsignelse som du har lagt i sabbaten. Att det inte ska bli en plåga för oss, utan att vi ska kunna få vara med dig, Jesus. På den dag som du har helgat och gjort helig. Det är min bön för oss alla. Och jag ber om din fortsatta ledning i Jesu namn. Amen.